Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, och hur många är det? Ett hundratal glada stockholmare.
Minst.
Middagsgäster runt om här. För vi befinner oss på Ulla Vinblad igen.
Och det här är vår första livepoddinspelning.
Ja, i vanliga fall när vi spelar in våra poddar på lokal så gör vi ju det i ett hörn och försöker prata så tyst som möjligt. Nu sitter vi mitt i lokalen och pratar så högt vi kan. Så folk ska höra lite grann vad vi poddar om.
Och du har ju skapat menyn här ikväll.
Ja, precis.
Och vi kommer ju gå igenom den så att vi kan ju ta den löpande under kvällen. Men det är två menyer, en lyxmeny och en
Edvards
klassisk.
Poddmeny klassisk och Edvards poddmeny lyx. Och det speglar ju då lite, det utgår ju från det kök som Ulla Vinblad håller. Alltså det svenska husmanskosten och det lite mer franska inspirerade lyxvarianterna som är de två pelarna som man står på.
Och Ulla Vinblad är ju en institution. Det pratade vi om sist här när
verkligen.
Vi var på julbordet.
Vilket datum kan det vara? Gå tillbaka till poddnummer.
Det där är slutet av november.
Ja.
Kunde det vara 27?
Då kan ni gå ner och ska ni lyssna, för då kan ni få höra historiken om Ulla Vinblad. Vi kommer komma in lite på det nu också, men då kan ni få höra lite mer vad som hänt med det.
Och vi kommer prata mycket om det vi missade när vi var här på julbord, som är Stockholms utställningen 1897.
Ja, 1897, för det var ju då den här byggnaden kom till.
Ja.
Kanske inte just den här flygeln som vi sitter nu, men huvudbyggnaden.
Vi kommer att prata mer om det sen. Mm. Men det går ju inte att inte börja den här veckan med att prata om Guide Michelin.
Ja, det måste vi göra.
Och jag är otroligt ledsen idag, för Mattias Dahlgren, matbaren, har förlorat en stjärna.
Det gjorde mig också väldigt ledsen, för jag tycker, nu var det precis ett par år sedan jag var där, så jag kan inte säga hur det varit senaste året, men jag har varit mycket där tidigare och tycker det är en fantastiskt bra ställe.
Ja.
Och jag tycker han är ju fantastiskt bra.
Liksom, ja, han kan laga med sån enkelhet och sån finess utan att det känns överarbetat. Kombinera nordiska smaker så att det bara lyfter till höjder som ingen annan klarar nästan.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Dessutom är han en väldigt bra arbetsgivare, jag förstått. Man märker när man ser honom så här, olika guider och så, liksom att personalen är liksom med honom och verkar gilla honom och sådär.
Stora kockar är ju aldrig lätta, ska du veta.
Nej, det har du säkert.
Men
det har du säkert.
Jag gillar Mattias.
Men för att vara kock.
Ja. Jag gillar verkligen Mattias. Och jag var där senast i början i januari och åt. Och jag tycker det var väldigt tråkigt.
Ja, verkligen. Men sen är det ju roliga saker i att den här, vad heter den, i Älvsjö, mina takter nästan, har ju fått sin andra stjärna. Jag är nästan lite ledsen för jag inte hunnit dit än, och nu kommer det bli omöjligt att få bord.
De fick två stjärnor.
Ja, jag sa det, jag Gunilla pratade just om det innan. Så här, men får de en stjärna till, kan de inte få det nästa år, så vi har hunnit vara där innan det händer. Jag fick faktiskt reda på alla stjärnorna av Carl-Jan igår.
Carl-Jan Blomqvist?
Ja, jag var på Expressens kulturfest, som jag tycker är den roligaste av alla såna här. Det är den och Nobel Nightcap som är de två grejer vi liksom prioriterar.
Kan du få in mig på Expressens kulturfest?
Ja, det är svårare.
Jag äger tre flugor.
Förra året hade vi faktiskt, då hade Gunilla gjort en Expressen grej för Expressen Kultur, så då hade hon en inbjudan och jag en inbjudan, så då tog vi med två av våra bästa vänner. Ja. Men i år var det som vanligt bara vi vår egen inbjudan. Så då gick det inte.
Men du kan ju ha det i åtanke någon gång när du dyker upp här.
Men den är kul just för att i och med att jag är liksom bara kulturmänniska långt innan jag blev känd och började göra tv-grejer. Så är ju liksom den typen, det är där jag har folk jag känner. På vanliga sådana här mingelfester med kända människor så är det ju ofta folk från en annan miljö än kanske riktigt än jag kommer ifrån tidigare. Utan, ja. Men den här kulturfesten är mycket liksom.
Hur många arkivarier är det på en kulturfest?
Det är inga arkivarier skulle jag säga tyvärr. Det är väldigt sorgliga. Men det är ju väldigt mycket kulturjournalister och kulturpolitiker och författare. Och clownen Mann är där varje år som en god vän.
Ja, hon är man ju uppvuxen med när man är född på 70-talet.
Det är ju de här som vi tycker är riktiga liksom, kändisarna. Som kanske inte ungdomarna idag känner igen så mycket. Men de som var stora. Men även många up and coming. Liksom, sådana som vi inte har koll på men som man lär känna.
Det var som en vän till mig, hans son. Pratade om Björn Borg. Ja, men det är han som gör kalsonger.
Ja, men det var jäkla roligt i alla fall.
Du är lite bucklig idag.
Ja, vi hade fått barnvakt. Det var nämligen så snällt. Jag var toastmaster på en 50-årsfest. En dubbel 50-årsfest. Och som toastmasterspresent så fick vi ett barnvaktande. Så kära vän Anna Mann kom hem och passade alla de tre små illbattingarna. Och vi rullade hatt på nalen. Men i alla fall, då fick vi det höra att nästan från hästens mun i alla fall. För då kom Carl-Jan där och avslöjade innan vi hade fått upp det någon annanstans.
Ja, vi pratade om Gift Michelin.
Och berättade vilka som hade fått stjärnor och vilka som förlorat stjärnor och hur det hela. Ja. Det var någon i Göteborg, den här, vad heter det, en trappa upp eller vad den heter?
Ja, Upper House har ju, de har ju gått från fine dining till att bli mer reguljär hotellrestaurang. Okay, så att den åkte ju med badvattnet ut.
Ja, jag förstår,
och sen så har ju Volt stängt ner, så där har vi tappat en stjärna. Och sen har ju Fäviken stängt, två stjärnor som försvann.
Så
mycket, och vi är ganska stjärnsvaga i Sverige nu.
Den här som fick en ny Etoile, eller vad heter den?
Etoile fick en stjärna.
Har du varit
det är
här?
Den enda, jag har inte varit där än. Men det är den enda nya stjärnan vi fick i Sverige. För Bloom in the Park i Malmö tappade
de förlorar
en stjärna.
Och det är ju tråkigt. Det är ju...
Måste ju rycka upp oss trist. Nu här i Sverige. För norrmän och danskarna plockar stjärnor som att det vore julafton.
Ja. Normen, det är hästkorv och val. Det är ju så jäkligt gott.
Och kvicklunch och...
Det borde vara svårt att variera i evighet kan jag tycka.
Man tycker det. De går om oss också snart. Men det kommer. Jag tror det att man ska aldrig underskatta svenska kockar.
Nu har jag fått in en Chateau...
Sudrom är det. Jag har ju fått äran att sätta dryckespaket.
Ja, jag valde ju då maten och du har valt dryckerna.
Berätta vad du ska äta till din 2006-sorterne.
Jag ska äta en gåsleverterrin med fikonmarmelad och rostade hasselnötter.
Och då har jag valt ett vin här som har mycket sötma i sig, men också väldigt mycket syra, som gör att man kan använda det som ett dessertvin, men man kan lika gärna använda det till en så söt rätt. Som gåsleverterrin.
Jättehäftigt.
Sudiran är bra. Eller Sudiron. Och 2006 sen har fått lite ålder och utvecklat karaktär. Och så har den här botytris-karaktären. Den här ädelrötan. Oj, nu fick jag ett dricksglas med min favoritsnaps.
Ålborgs taffel, vad trevligt.
Alltid.
Det är en som kallas Malteser när den görs på licens i Tyskland. Vilket den har gjort i 100 år, tror jag.
Ja, det är den som
de har lite grann, jag tror de har 100 år, att de lite grann har att de inte, jag tror man skulle kunna om man provar dem bredvid varandra känna en aning nyansskillnad på det danska, den som tillverkas i Köpenhamn och den som tillverkas i Berlin. Tack så mycket.
Och jag har fått in en gubbröra med knäckebröd, rikligt smör åt podcast. Berätta, det är du som har valt de här rätterna till din meny.
Ja, alltså vi har ju då den klassiska poddmenyn och då inleder jag med gubbröra och knäckebröd. Med smör och podcast. Och podcast är ju alltså ostkanter man river och blandar ut med smör och stängt brännvin kan man säga. Och det kan vara bara hårdost, det kan även vara lite ädelost och liknande.
Så man har ett litet krus eller liknande?
Lite krus, det är ju otroligt gott. Det hör till det bästa jag vet. Och gubbröra är också en sån där riktig favorit.
Det är fantastiskt.
Som jag gärna svänger ihop hemma som en klassisk förrätt. Ja, det finns ju inget mer,
det
inget mer brännvinsvänligt. Liksom. Det passar så otroligt bra. Jag ska pröva lite på att
här har jag valt en ren ljuslager till bryggmästaren. Och som sagt, jag drack OP i 20 år. Mm. Och sen har jag gått över på de här rena, klara snapsarna. Mm. Där jag håller Ålborgs taffel 45% allra högst.
Sen har jag riktigt smör i menyn också. Det är ju så väldigt populärt med mer att man blandar, man fluffar upp smöret. Och väldigt många krogar brukar ha någon sån här lågprissmör som smakar lite halvt som någon restaurangblandning som i gamla tider. Hälften margarin, hälften smör har blivit inne igen.
Och vad tycker vi om margarin?
Det är det värsta som finns i hela världshistorien.
Att det är en styggelse.
Mm. Det är sånt Judas sitter och äter nere i Skärsälden.
Ja, i Dantes Inferno. Mm. I den, var det 9 kamrar, 9 rum. Innersta så fanns Judas och äter margarin.
Precis. Det är fruktansvärt hemskt.
Ska vi ta och skåla här?
Ja.
Jag får lite taffel och du får lite sortern.
Skål.
Tack.
Känner jag långsamt hur livsandarna börjar återvända här.
Gud vad gott. Får man säga det?
Ja.
Som katolik att det är Gud vad gott.
Man ska inte använda Gud som förstärkningsord egentligen.
Kan man säga att det var himmelskott?
Himmelskott, det tycker jag fungerar. Och om man verkligen menar, om man menar det som en tacksägelsebön, då är det ju fullt tillåtet. Så det beror lite grann på hur man formulerar det, men det ska inte bara bli ett...
Det här var nog bara ren skärnjutning. Mm. Ja, och där var första rätten har slinkit ner och ligger i våra magsäckar.
Otroligt läcker. En jättegod anklever på en brioche väl, och med en fikon... mosade fikon, eller man ska säga om det är fikon marmelad eller snart är finfördelade fikon skulle jag beskriva det som.
Våra ljudtekniker Henrik, så att han inte ska kunna klippa bort det här som man alltid gör när vi pratar om honom. Vi har ätit en gubbröra som var ett referensexemplar. Mm. Och du hade bett och hade som krav här att det skulle vara rikligt med smör, eller hur?
Ja, precis. Och det var det också.
Och nu på min tallrik här så har det då stelnat mängder av smör som är kvar.
Ja, men då vet man att det är en riktig gubbröra.
Och som sagt, det är bra att vi inte har sponsring från Ålborgs taffel, för då kan jag berätta hur god den är.
Ja, precis. Annars är det totalt förbjudet. Ja. Det är det tråkiga. Men ja, den är väldigt god. Och så tärnen var också väldigt god.
Det är det. Någonting som vi har glömt att prata om och som vi initierade för 2 avsnitt sedan, det var ju Patreon.
Ja, precis.
Och vi har haft lite frågor där. Folk som ska söka efter det här. Och det stavas P-A-T-R-E-O-N-S. Patrons. Och sen Patreon utan S. Och sen Edvard Blom så hittar man det. Och vi har fått in nästan 3000 kronor.
Oh,
och vi har ungefär 50 personer. Vi har namnet på varenda en av er. Stort tack.
Stort tack, verkligen. Oerhört vänligt.
Och vi kan inte läsa upp er alla tyvärr, men vi vet alla som har bidragit och vi uppskattar enormt. Och vårt mål är att kunna spela in ett dubbelavsnitt bara tack vare er.
Ja, så är det.
Så att fortsätt gärna, ni som har möjlighet och vill.
Jättegärna, det gör väldigt mycket.
Men vi har den här kvällen tack vare Ulla Winblad här.
Ja, tackar vi så hemskt mycket för.
Och sen så har vi lite roliga samarbeten i vår också.
Mm.
Vi kanske inte ska avslöja vad vi ska göra, men vi har ju en magnifik kväll också på gång i vår stenare
som
dyker upp, som är i en annan kategori än det här. Det här är ju fantastiskt att få sitta med alla människor.
Mm.
Och du har fått signera lite böcker.
Ja, precis. Det har kommit fram 2 personer här med små boktravar och låtit mig skriva. Så det blir roligt. Jag borde kanske ha tagit med lite böcker, men det tänkte jag inte på. Du påminner mig att jag hade sagt det i förra podden, men det hade jag ju helt glömt bort.
Och vet du vad jag och Henrik pratade om innan du kom?
Nej.
Det var att, jag tror inte någon av oss minns så mycket från nyårshälsningen.
Nej, det gör vi nog ingenting.
Ja, men nya absint, det slog så snabbt.
Ja.
Men det låg sig ganska fort.
Man tycker liksom nya absint, det ska man väl klara.
70-procentig.
Men vi hade ju druckit ett helt program innan också, med mumma och grejer. Så det blev lite, men jag tyckte ändå att... Deklamerade väl hyfsat ändå?
Det tycker jag. Jag tycker att det var en insats som skulle kandidera dig för rollen som nyårs...
Det är frågan om inte Jarl Kulle och Margareta Krok och de där också hade mått bra av nya absint innan de körde igång.
Jag kände att de var med oss när du stod uppe på din barpall. Men då sa du att ditt nyårslöfte, jag vet inte om du minns det här, det är att vara lika jovialisk i podden som utanför.
Ja, precis.
Minns du det?
Så att man inte, när man tar av sig lurarna och går hem, sitter där och muttrar med stackars hustru och barn.
Och surar och...
Jag kanske helt enkelt ska ha de här lurarna på mig även hemma när jag är lite så här... nere någon dag, lite grinig. Då får hustrun sätta på mig lurarna.
Ja, får spela jingle på morgonen
jag,
när du
vaknar. Då tror jag liksom att jag har en publik och då blir jag väldigt mycket muntrare.
Du får ha den som öppningssignal på alarmklockan.
Det är väldigt god idé. Nu skrapar jag den sista lilla biten smör här.
Men det finns så enormt mycket att prata om vårt ämne här. Vi har mängder av lyssnarfrågor. Det har redan ramlat in några
ja,
så vi ska besvara. Men vi måste få med det här för att det här var ju en händelse utan dess like i Stockholm. Finns det någon liknande händelse förutom världskrigsslutet på Kungsgatan 1945 som motsvarar den här
konst- och industriutställningen 1897 är det du talar om?
Ja.
Ja. Och det är något av det mest fantastiska vi haft. Och det är ju en otroligt stor, häftig sak. Man hade haft fyra tidigare sådana här konst- och industriutställningar i Skandinavien innan.
Och det här var på grund av den nationalistiska andan som rådde. Det fanns en framtidstro under den här tiden. Allt var möjligt tekniskt.
Precis, och det här motsvarar ju världsutställningarna var ju samma kategori, men det fanns massa olika sådana här. Vissa följde, var liksom i den serien och vissa var anordnat skandinaviskt eller mer regionalt. Sådär. Och det här var då inom den här då skandinaviska världsutställningarna. Allmänna konst- och industriutställningar. Det var ju framförallt Sverige och Norge som ställde ut.
Ja, vi var ju union då. Den upplöste 1905.
Det kan nog stämma. Och även övriga Norden och Ryssland tilläts dock få lite utrymme. Så det var ju,
även Ryssland?
För det var inte en världsutställning där alla hade lika mycket, utan Sverige dominerade ju enormt. Men även Ryssland, det var ju, här, var ju före revolutionen.
Om Putin hade haft en världsutställning så tror jag, i Moskva idag, så tror jag också att Ryssland hade dominerat.
Det tror jag också. Och den här var ju enormt mycket större än alla de tidigare skandinaviska konst- och industriutställningarna. Den var faktiskt hela 13 dubbla ytan mot den föregående. Så det här slog allt. Det var liksom crescendot av utställningar. Kung Oscar II invigde det. Det var den filmades som den första svenska filmen. En del andra kungligheter, bland annat kungen av Siam, kom på besök.
Nordiska museet byggdes för den här i princip.
Ja, men det hann inte bli klart om jag ska vara ärlig. Snolski, vår stora nationalskald, läste ett versifierat högtidstal. Det var 3722 utställare. Och utrymmet, alltså utställningsområdet, var 200 000 kvadratmeter. Och det är exakt dubbla Skansens utrymme.
Och det är ju här där vi sitter.
Precis, för den här Ulla Vinblad är ju en av de paviljongerna som stod kvar sedan den. Så det stod här. Och tittar vi bort mot Biologiska museet, är det också det Skånska gruvan som numera tillhör Skansen.
Det är en av mina favoritbyggnader där i Stockholm.
Ja, den är jättefin.
Och det var cement, eller vad var det? Det var gruv och cement och tegelorganisationerna som byggdes på Skånska gruvan.
För det var ju jättemånga, det fanns fyra stora gigantiska utställningshallar och sen fanns det ju jättemånga små. Hela den här Skansens bergbana och den Skansen entrén här bredvid, den byggdes ju också just för att man skulle, Skansen var bara några år gammalt då, var en gigantisk turistattraktion, var den första i sitt slag och den största än idag väl. Och då skulle man ha en infart, alltså från själva utställningsområdet kunde man ta bergbanan upp på Skansen. Så liksom Skansen inlämnades lite grann i utställningen kan man säga.
Att bergbanan är då 123 år gammal.
Det stämmer. Och sist jag var där så stod den tyvärr still. Det var ju väldigt tråkigt för jag älskar att åka bergbanan. Det var bara några veckor sedan, men den är öppen för det mesta. Stora utställningshallen var gigantisk. Den hade en kupol och fyra minareter med hissar i.
Den här byggnaden är en av favoritbyggnaderna som någonsin har byggts i Sverige genom alla tider. Det är så synd att den här forslades bort.
Ja. Stora maskinhallen däremot, den har delvis överlevt. Den var ju en 10 000 kvadratmeter stor hall som var inspirerad av Crystal Palace. Så det var ett stålskelett med glasskivor.
Ja.
Och glasskivorna är ju inte bevarade, men själva stålskelettet, det skickades sen upp till Kvarnsvedens pappersbruk vid Dalälven. Och användes som chassit i deras stora...
Det här är en period i Europa när man börjar bygga gjutjärnskonstruktioner. Ja. Alla stora centralstationer blir till. Det här Palmehuset i Göteborg som är en av mina favoritställen i hela Sverige också. Gå in där och sätta sig en vinterdag och få uppleva den här fukten och nästan regnskogskänslan.
Oerhört charmigt.
Och sen kom ju då efter gjutjärnet så kom ju stålet och det här var ju en stålkonstruktion som man byggde.
Det är väldigt speciellt. Och allt det här, man skulle ju framhäva det moderna. Det var ju liksom framstegsoptimisten helt enormt. Man ställde ut överlastat alla prylar ställdes ut som alla svenska företag gjorde, kan man säga. LM Ericssons telefoner, de första kuvöserna, första biografen, röntgenstrålar, men även konst. För det var ju konstindustriställning, så strömkarren av Ernst Josefsson är väl det kändaste verket som hängde nymålat för första gången just under utställningen.
Och arkitekten här, huvudarkitekten, det är ju våran favoritarkitekt.
Ja, Ferdinand Boberg, det stämmer.
Och han har ju ritat NK.
Ja,
och
Rosenbad.
Posthuset i...
Centralposten, ja, precis. Ja. Med mera, med mera. Den första varmkorven av modernt snitt, alltså i korvbröd och varmkorv, den såldes på industriutställningen.
Jag har hört att man fick vita handskar.
Ja, det är stämmer det klassiska. Det? Åtminstone var det så, jag vågar inte svära på, men det var åtminstone så i korvens barndom i USA. Jag tror även på världsutställningen.
Jag för mig att man fick vita handskar, men att det var så många handskar som försvann. Så det var därför man var tvungen att uppfinna brödet.
Den första fabrikstillverkade glassen. Men det var ju inte bara modernistiskt och framstegsoptimistiskt. Det var också väldigt nationalromantiskt och därmed historiserande och medeltidsvurmande. Och då byggde man ju den här bizarra, fantastiska, underbara gamla Stockholm ute i vattnet här.
Det var en skalenlig
ritning. Ja, hela det medeltida Stockholm byggdes upp i halva storleken.
Halva storleken?
Ja, för det finns ju en konstgjord ö där ute som är kvar än idag. Men det var bara Helgeandsholmen. Hela själva gamla stan, den byggdes på flytande trä, eller på träpålar, och var alltså en tillfällig konstruktion. Och allt var byggt i gips och papp och liknande. Men sen täckte man det med äkta stenar, äkta murbruk, äkta tegel. Så det såg precis ut som att gå omkring i en medeltida stad. Och så var det utklädda folk som slogs och satt och drack. Och det var liksom... Grisar hade de massvis där för att få de riktiga lukten som medeltida staden.
Hade de små grisar, de skala 1-2?
Nej, de var faktiskt riktiga. De allra största byggnaden som slottet Tre Kronor var faktiskt en tredjedel av originalstorlek. Men det mesta var halva storleken. Och det där... Det gjorde faktiskt att Birstoben blev populär i Sverige. För den här lite mer då Hansa-artade Birstoben de hade där då de hade ju ett gäng restauranger, men Gillestugan, medeltida Gillestuga kallar de den. Den var i mer tysk Birstobestil. Ja. Och stockholmarna älskade att gå dit och dricka öl de här 4 månaderna det varade och satt där och drack öl.
Det där var från maj till och med september.
Det måste det ha blivit, ja. Efter det poppade det upp tyska Birstoben i hela Stockholm som försökte köra anamma det här. Då,
just det, för men rida på den här trenden som hade skapats.
Ja, innan hade man inte riktigt haft den här traditionen att sitta och bara dricka öl. Utan det var ju mycket brännvin det hade varit de sista århundradena då. Dominerat. Öl var något man drack till mat eller kanske det tog någon gång. Men det var inte... Den här romantiska synen på öl väcktes via det här.
Det var när jag var i Moskva första gången, var på 90-talet. Och då hade ölet slagit igenom i Moskva. Mm. Och då satt folk och drack burköl på tunnelbanan på väg till jobbet. Ja, och läste de ryska mästarna. Satt och läste böcker och drack öl.
Det var lite elegant. Och
ja, lite så här, det var modernt.
Istället för att hälla i sig en vodka innan man gick hemifrån. Exakt. Så satt man och läppjade på en öl på tunnelbanan. Det är ganska roligt, jag vet inte, tillbaka från Tyskland någon gång och köpte en folköl på Ica när jag hade bott ett år i Tyskland och gick och drack på väg hem till mina föräldrars villa när jag bodde då några månader. Och min mor tyckte det var jättepinsamt att jag gått och hinkat öl offentligt.
Ja.
För det är ju lite så i Sverige. Man ska inte, man får dricka det på en picknick och så, men man får inte riktigt stå på en perrong eller så där. Och det är liksom, det är alkoholister som gör.
Ja, men går runt med en halv liters burk så här på tunnelbanan.
Burkar är inte så vackra överhuvudtaget. Men
vi har ju olika syn på det.
Ja,
där,
vi har ju det.
Ja. Det är få saker. Toastmasteri har vi kommit på och burköl och ljuslager.
Mm. Det skiljer vi oss. Ja. Men sen ska man säga att det var ju mycket att skapa. Det här skapade ju den här, det var en enorm påkostnad. Det kom 1,5 miljoner människor.
Och då får man tänka att Stockholm, mycket stort kan det ha varit i...
Oerhört mycket mindre.
Ja.
Men det här är ändå, det har hänt mycket de senaste 50 åren. Senaste 30 åren i Stockholm hade ekonomin mångdubblats, exporten fyrdubblats, sparmedlen tiodubblats och dödstalen sjunkit enormt kraftigt eftersom man hade fått alla de här vatten och avlopp och moderna.
Ja, industriella revolutionen.
Vi var ju en tigerekonomi vid den här tiden. Sverige var verkligen, hade varit efter de andra, men nu hade vi tagit språnget istället mycket, mycket snabbare industriellt. och plötsligt blivit från att ha varit lite efterblivet ett framstående industriland.
Inte det typiskt Sverige att vi är jättesena. Stockholm går ut och äta på 90-talet var inte så här jätteroligt och nu är vi ett matland i världsklass. Sen ska
man, när man väl kommer igång så...
Ja, så gör vi det bra.
Ja, men det stämmer, det skulle jag hålla med om. Och då handlade det om att ge mycket den här liksom drömmen, en gemensam historia. Kungen och överheten vill liksom skapa en nationalistisk anda att alla skulle liksom ha samma bild av den svenska historien, medeltidsvurmen, vår tradition, skansen, men även framstegen, skickligheten i vårt, att vi var ett industriland, den svenska ingenjören som liksom mytisk varit, figur för den här tiden.
Vi hade producerat trä, järnmalm, den typen, och nu plötsligt så fick vi en förädling av det.
Och den här sättet, det här är liksom den stora strumpetstöten som visar dels världen, men framförallt den egna folket, att nu är vi något helt annat än vi var för 30 år sedan. Och det behövdes den här jätteutställningen för att liksom...
Men det finns ju mängder av lämningar som sagt. Den här stora industrihallen, gå in och googla på den. Världsutställningen och industrihallen tror jag den heter. Kan det stämma? Den är helt... Det ser ut som Skeppsholmskyrkan med minareter. Och det var hissar som gick upp 100 meter hög. Utsiktstorn.
Liljeholmens stearinfabrik hade ju en
det är min andra ljus. Favorit.
Alltså en paviljong som bara var skapat som ett jättestort ljus. Som man
gigantiskt.
Kunde gigantiskt.
Djurgårdsbron byggdes.
Ja, det var ju så vackert och så häftigt allting. Alltså det. Sen var det en pangsommar dessutom. Det var så här riktigt varm och perfekt sommar, vilket bidrog till att det blev... Säkert att gamla Stockholm blev så populärt att sitta där ute och eller nere i källaren eller ute på uteserveringarna och hänga hela dagarna gjorde att man annars kanske man hade besökt utställningen vid ett tillfälle, men nu gick man gärna gång på gång och hade det även som partymål liksom. Och det blev en gladare stämning i staden.
Man betalade inträde för att komma in.
Ja, det var inträde. Tror i alla fall. Jag vågar inte svära på hur det pekuniära såg ut, men det är svårt att tro att det inte var. Men...
Ja. Och det är ett antal byggnader som är kvar. Många plockades ju bort. Mm. Vissa, jag vet någon kolonistuga flyttades, kommer från, som finns kvar.
Villa Lusthusporten här nere är ju kvar också, förutom de jag nyss nämnde. Caféet, Ekorren, Jägarhyddan.
Brandstationen,
just det, den också
borta
den
som är inkorporerad i Gröna Lunds domäner. Den är kvar också.
Jo, för den sträcktes ju ända bort, den kröp liksom ut med hela Skansen, ända bort en bit in på det som är Gröna Lund nu. Hela vägen mot Djurgårdsbron och en bra bit även åt hållet ut med stranden här. Alltså, vad ska man säga, den riktningen. Nu pekar jag, det hjälper inte på att lyssna.
Det blir
jättebra.
Österut, ut mot Stockholms inloppet.
Nej, det borde, alltså det är ju en sån världsutställning man skulle vilja ha igen. Alltså, jag har varit på en världsutställning, den i Hannover, det var väl lite småroligt. Men det var inte alls, det var liksom ingen nöjes det roliga. Men den här tiden var ju att det var konst, industri och även liksom att det skulle vara roligt och trevligt att de hade de här delarna, att man faktiskt bara kunde gå och njuta och sitta och dricka öl och ha det trevligt också.
Men tänk om man kunde skapa något sånt här idag. Det känns som att vi lever i en tid där det inte är så roligt att läsa nyheterna och det är mycket problem, och kunna göra någonting där vi är stolta för vårt nuvarande Sverige och lyfta upp alla kulturer som finns här, allt som har skett. Och vi ligger ju fortfarande i framkant inom så många områden.
Ja, det är från restauranger till det vi är duktiga på.
Och fylla hela gärdet. Jag tycker det här fältet är ganska trist.
Det är jättetråkigt. Det skulle man verkligen kunna höra.
Vi gör en ny världsutställning och bevarar massor av de här byggnaderna.
Ja, då behåller man det så är gärdet helt bebyggt sen.
Ja, och de här ambitiösa arkitekterna får inte vara med.
Nej, alla måste vara i 1800. Om det var medeltidsromantik under då 1890 års utställning, så borde det vara 1890 års romantik i årets utställning.
Någonstans en förankring bakåt men framåtblickande.
Ja, men det låter bra. Men det var ju så det var verkligen. Det var ju väldigt charmigt med det sena 1800-talet.
Och där har man ju rivit så mycket i Stockholm från den här epoken. Varför har man från staden varit så emot den här? Jag vet att vi har pratat om det här för att vi är väldigt upprörda.
Så det är ju, visserligen byggdes det ju extremt mycket och extremt mycket vackert på det sena 1800-talet. Så det sena 1800-talet finns ju ändå mycket kvar. Man rev ju i princip hela Vasagatan.
Hela Sankt
Eriksgatan. Men Klara var ju äldre.
Ja, det var 1700-talet.
Det var ju 16, 17 och tidigt 1800-tal. Ja. Och det tidiga 1800-talet, där har man ju nästan ingenting kvar. Från första halvan av 1800-talet finns det i princip inga, alltså extremt lite byggnader kvar. Men det har ju funnits en njugg syn på 1800-talet just för, skulle jag säga, för att man alltid ser lite ner på det som ligger precis före en.
Ja.
Så 1900-talet såg 1800-talet som var gammalt och förlegat och mossigt. Och det var liksom de man gjorde föräldraupproret mot. Man, 20- och 30-talets arkitekter var motståndare naturligtvis mot 1890-talets arkitekter.
Ja.
Och hela världsbilden var mycket ett uppror. Och man framhävde hur fattigt det var på 1800-talet jämfört med hur det var på 1950-talet och så. Och självklart, men däremot gick man längre tillbaks, 1700-tal och 1600-tal, när det var oändligt mycket fattigare och oändligt mycket sämre än 1800-talet. Då var det bara historia, då var det ett romantiskt skimmer över det. Men 1800-talet var så nära att man alltid hade det som motbild mot nutiden istället för att se det som en... Och ser man det istället i historien så... Allt det som var gott med 1900-talet föddes ju under 1800-talet. Det är under andra halvan av 1800-talet som både liksom egentligen vad man än förespråkar, vad man än står för, både alla typer av industriellt och konstnärligt och arkitektoniskt, men även arbetarrörelse och kvinnorörelse. Allt det här uppkom ju under det sena 1800-talet. Ja. Innan har vi mest gått omkring vid en plog och försökt överleva för dagen, och det har inte funnits särskilt mycket att göra. Sen har några få lyckats, som Bellman och några till, lyckats skriva dikter. Men den stora delen av folket hade det så jäkligt att det gick som inte gick att göra någonting inom någonting. Men med 1800-talet, är ju då vi får vår kraft, det är då vi blir så rika och framgångsrika att man kan börja ett intellektuellt och konstnärligt och på alla sätt utveckla gastronomiskt.
Någonting vi ska vara stolta över,
ja,
inte skämmas.
Ja, det är en fantastisk period.
Det är det.
Och det här är ju själva... Konstindustriutställningen är på något vis själva kvittot på vad som hade hänt under de där knappt 50 åren. Ja. När allting egentligen hade skett på nästan explosionsartat.
Men så att har man inte upptäckt Djurgården ur ett 1897 konstutställningsperspektiv, så tycker jag man kan lägga några minuter på att läsa på om det här. Det går att hitta jättemycket information på nätet och sen gå runt och se de här byggnaderna och bocka av dem egentligen.
Absolut.
För att de är otroligt härliga, lustfyllda.
Kan man skriva ut kartan från Wikipedia-texten för konstindustriutställningen, finns det en liten karta. Kan
Edvard,
man gå runt där och följa med.
Här
är vi då. Ja, man måste ju alltid beskriva vad man gör. Nu lyfter jag ett ljus och håller fram till min lilla karta här. Och så ser man, här kan man gå. Där ligger Nordiska museet. Ja, men det är faktiskt inbokat. Så det ser ändå färdigbyggt ut. Du har helt rätt. Jag trodde faktiskt inte de var klara.
Nej, de var inte klara. Det var lite grann som Suezkanalen och Aida. Som Verdi skrev för invigningen av Suezkanalen.
Just det.
Den blev klar 5 år senare. Och det skulle vara det här mäktiga operaverket som skulle inviga.
Och här kan vi se industrihallen då. I mitten, längre bort maskinhallen, bortåt mot vad... Ja, men gå med den här i handen så kan ni verkligen följa och försöka tänka er i anden hur allting såg ut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eftersom du har bränt ner nästan bränt ner två studios, tv-studios på en dag här, så var jag glad här när Edvard tog fram ett stearinljus och ett papper att brandlarmet inte har gått igång här.
Jag är lite farlig med jag var nästan nära att brandskada den urgamla handbroderade nationsfanan i Snärken när vi hade en... Det var en Edvard Blomsexa, jag var där som nu en hedersmedlem. Och jag hade nog blivit fråntagen där som den första historien som blivit av mer än efter en månad bara. Om jag hade råkat bränna ner flaggan.
Men hade du kunnat leva med det här?
Några som fick kasta sig mer eller mindre över med att slå ljuset ur handen sekunden innan skada flaggan. Ja. Jag hade helt glömt bort att jag satt på hedersplatsen mitt under flaggan när jag började hålla ett ljus.
Det är lätt hänt.
Det är väldigt lätt hänt.
Ska vi ta en... Det har ramlat in lite lyssnarfrågor här.
Ja, det har kommit små glada människor hit till vårt bord och kommit med spontana frågor. Och då ska vi säga att i vanliga fall så förbereder naturligtvis jag ofta frågorna. Jag kan en hel del, men ofta så vet jag vilken bok jag ska titta i eller leta och få lite mer.
Så och ibland nu slänger jag in frågor så att du är helt oförberedd.
Ibland kör du sådana som är helt oförberedda. Men det här är ju också helt oförberedd. Jag skulle kunna hittat mer om jag gjort lite research. Men vi får se vad som går, vad jag kan komma på i huvudet.
Ja, och då har vi matmässiga traditioner från Stockholms skärgård förr i tiden. Egentligen innan ångbåtarna kom ut. För att det hände ju någonting på 1900-talet. Ah. De här ytterskärgården i Stockholm. Det är 22 000 öar och skär som Stockholms skärgård. Och det här folket som levde där, det var ju några av de kärvaste som någonsin har levt på jorden. Som lyckades överleva i ytterskärgården.
Det är ju de här som Albert Engström älskar att porträttera. Alla de här rosbyggarna.
Han var ju uppe i Grisslehamn.
Och just den här, alltså att de var väldigt speciella, ofta ganska fromma på sitt sätt, just för att man var tvungen att liksom leva. Man visste inte hur man skulle överleva ute till i stormarna.
Men samtidigt så var de ju otroligt noga då. För att det är Nathalie som har ställt den här frågan. Och när de åkte in då, det var ju ett projekt att ta sig in från ytterskärgården.
Och
på vintern så använde de ju isen och den fiskefångsten. För de sysslade ju med allt. De var jordbrukare på sommaren, de sysslade med skogsbruk. De jagade sjöfågeln, var ju det första färska köttet de fick på våren. Och då har de levt bara på salt, insaltad mat hela vintern.
Ja, det är som alla svenskar gjorde mer historiskt, men här levde det kvar längre kan man säga. Och med väldigt speciell mat, som du säger, det var ju ett hårt liv verkligen. Och fisk, sjöfågel, naturligtvis spelade strömmingen av olika slag väldigt stor roll.
Och där fanns ett extremt komplicerat system som man gick ihop. Och beroende på sin status och hur mycket mark man ägde, så fanns det ett tilldelningssystem. För alla hjälptes åt att dra de här näten under isen. Och de var så komplicerade och alla bidrog med näten. De kopplades ihop och så delades de här upp. Och så drogs de in då till stan på isen. Och det var ju för dyrt för de här att bo över i Stockholm. Men det fanns en kvinna i Gamla stan som tillhandahåll sängplatser för skärgårdsfolket. Där de fick smörgåsar billigt och fick sova billigt. Och så fanns det en butik som sålde begagnade möbler billigt till dem. Så då körde de ut det här.
Ja, intressant.
Och det är en rolig anekdot där när de då kom in för att köpa gris. Och det var ju så viktigt, för de hade ju bara så få djur och kunde bara mata dem. Det fanns ju ingenting för dem att äta, så de var tvungna att välja gris med omsorg. Och det var det någon grishandlare som blev så irriterad till slut. Så han sa, para till dig grisen själv då så du får den så här, du vill ha det. Och det var när skärgårdsfolket kom in.
Och brännvinet spelade ju en väldigt stor roll också, får man ju säga, där ute. Det var ju lite roligt, Var det i podden vi kom in på det, eller var det någon annanstans jag nyligen hörde om att när ryssarna brände skärgården så skonade de huset där som var bränneriet?
Ja, det var egen intresse.
Ja, för de ville ju liksom, de ville inte förstöra bränneriet, och alla öarna hade ju ett bränneri. Ofta var det bara de husen som stod kvar, det är de som där bränneriet var. Och det kanske skulle funka än idag om Putin kommer, att man...
Spånar hem bränneriet.
Man gör om sitt hem till ett bränneri och så kommer alla vara glada.
Och sen kom ju då stockholmarna ut på somrarna när skärgårdstrafiken, ångbåtarna drog igång.
Och då blev det ju väldigt mycket. Och då blir det ju här som med Strindberg, att de helt enkelt flyttar ut ur sitt fina boningshus och bor i lillstugan och så får Strindberg eller... vem det nu är, fina eller tyska gäster som det är hemsöborna också, tyska sommargäster, bor i deras hus under de här sommarmånaderna.
Och det var en extra inkomst då.
Det är verkligen det som under den när de olympiska spelen och alla lämnar sina lägenheter och hyr ut dem för att det finns otroligt mycket inkomster.
Och just det här med skärgårdsbåten, att man slapp då lägga två dygn på att ta in sina råvaror. Och det var ju, man sålde ju hö och halm och bär och allt som man kunde skörda på öarna försökte man ju då sälja till Stockholm.
Och mat, jag har ingen koll på allt man åt, men jag har faktiskt någon sån där, jag har någon kokbok hemma så jag skulle kunna slå upp lite mer som just handlar om vad man åt ute vid tullstationen ute på, längst ute på Sandhamn vet jag. Måsägg har ju haft en stor betydelse.
Sjöfågeln var ju otroligt viktig.
Och man gick ju och tog, men än idag slår man ju sönder äggen ofta när de lägger i skärgården, när de lägger på sommarstugor och så, för man vill inte ha måsarna så nära. Men nu slänger ju folk ofta äggen och bara tar bort dem för att inte få fler ungar. Men då åt man ju verkligen det här. Jag har en kamrat som, eller en bekant, en äldre herre som i sin ungdom var ute i skärgården och hälsade på en äldre dam och blev bjuden på sockerkaka och den smakade tran.
Oh,
och
det var ju för att
hon gjorde det, hon helt enkelt gjorde sockerkaka på måsägg och det var så självklart i hennes värld. Hon hade aldrig åkt in till stan och köpt hönsägg i hela sitt liv, utan allting som skulle vara ägg var gjort på liksom sjöfågelägg eller måsägg.
Vi har en till fråga vi ska ta här och det är från Fredrik Wemberg.
En sak bara glömde jag. Svanen var ju lite av en lyxrätt ute i skärgården. Alltså det förbjöds ju tidigt. Alltså den fridlystes ju ganska tidigt. Jag menar 1600-1700-talet hade man ju på alla adliga gästabud en stor svan. Men den ute i skärgården fanns det ju ingen länsman. Det fanns ingen lag riktigt. Tack så hemskt mycket. Nu kommer varmrätten in här. Och då fortsatte man att tjuvjaga svan. Och åt svan ända fram till egentligen en bra bit in på 1900-talet.
Det var i Storbritannien som man sa att svanen tillhörde drottningen. Ingen fick. Och det är också därför att allmogen, den brittiska motsvarigheten, åt ju upp den. Nu har du fått in...
Ja, jag har fått in då... jag fortsätter lyxmenyn här. En Västerbotten gratinerad skaldjurskveneller med vitvinsås, sorterad spenat och kokt potatis. Och till det en Saint-Aubert...
Ja.
Vad heter det? Första kry...
Ja, det är en premiärkry.
Premiärkry i...
Le Mourgier, och det är François Carlion som gör den här.
Nu vet vi inte om ni hörde vinet, för att min hustru går ju igenom allting och klipper ju bort varje gång jag och Mats inte uttalar franskan eller italienskan korrekt. Eller arabiskan.
Vilket vi ofta inte gör.
Nej, det gör vi ofta inte. Vi borde gå någon mer kurs i fransk.
Ja, men mina år i grundskolefranskan och...
Jag har inte ens det. Jag har inte någon franska alls.
Ja, men Saint-Aubin som den här kommer från är ganska intressant. För att vi befinner oss i Bourgogne. Mm. Och Bourgogne gör de främsta vita vinerna i världen. Så är det bara. Och Saint-Aubin...
Vid sidan om en tysk riesling naturligtvis.
Ja, det har vi en till sak vi oense om. Men Saint-Aubin, det som det är mest känt för, skulle jag vilja säga, det är att det gränsar till områden som Chassagne-Montrachet och Merceau, som är otroligt högt aktade. Men det har hamnat lite grann i skuggan. Men här får man känslan av en vit Bourgogne, och det är självklart det man måste
jättegott
äta.
Jättegott vin. Men vad har du?
Jag har ju småländska kroppkakor. Jag måste ju säga att jag är en förespråkare för de öländska. Men Magnus köksmästaren här, jag är inte det minsta orolig.
Jag är ju uppvuxen med norrländska. Men här är de också som jag har bett om, uppstekta, precis som min mormor alltid gjorde. Jag tycker de vinner på... De här alltså gula kroppkakorna vinner på när de får en liten stekyta, så de får en liten pannkakston i smaken.
Och det här, och sen ska det här de vara dränkt med, i smör, det är
dränkt
lingon.
I smör och lök och fläsk i det, tror jag. Och lite fläsk bredvid också.
Och sen finns då, dryckesmässigt så älskar jag att dricka mörk lager till husmanskost.
Ja,
det är underskattat, och mörk lager är ganska mild i smaken, men det finns en liten mer... rostad ton i det som passar med husmanskosten.
Det kan man
kåldolmar och...
Jag gillar porter mycket till husmanskosten, men då är det ju... Men mörka lagen är också trevlig, absolut.
Ska vi hugga in i det här?
Det tycker jag vi gör.
Ja, då var vi klara med varmrätten, men som Edvard noterade, vi har...
Inte ätit upp alla lingorna.
Vi hade en extra skål med lingon.
Ja, jag hade en massa lingon på tallrikarna, men jag hade nog ätit upp extra skålen om jag varit med också. Brännvinet är uppdrucket, vinet är nästan uppdrucket. Jag och Anders har inte rört min potatis, för jag är lite försiktig med det. Och det var väldigt, väldigt gott. Jag vet inte om ni hann få med det, men min första kommentar när jag provade den här kvenneller. Att kvenneller, det är ju som att äta moln. De är ju så luftiga och fluffiga. Det är ju liksom bara essensen i fisken eller skaldjuret som man har lyckats få till att bli liksom ett flygande fluff.
Ja, jag var på Rish och åt lunch och då hade de gäddkvenneller. Så pratade jag med en vän, en gammal... Han jobbade mycket med Stenbäck och gammal sån här tung vd i svensk näringsliv och så här, heter gäddkvenneller. Han sa, ja det är bra att du förlänger produktlivscykeln. För det känns som att de är lite utgående, gäddkvennellerna.
Ja, det är synd, för det är ju oerhört gott. Jag tycker väldigt mycket om gäddkvenneller, måste jag säga.
Gädda är en bra matfisk om man väljer rätt gädda.
Ja, om man inte får alla benen liksom, utan man just när någon har gjort kvenneller av dem så de är...
Ja.
Och så mycket sås.
Jo, var var vi någonstans? Ja, vi har ätit kroppkakor. Och till och med Henrik här, vår ljudtekniker, som är från Öland, gav dem godkänt. Och det är ganska stort av en ölänning att ge småländska
kroppkakor. Det får man säga, för det är ju väldigt olika typer av kroppkakor verkligen. Att en är ju rå potatis.
Ja, det är mer jobb med den.
Och vi fick höra hur mycket mer komplicerat det är. Att det inte bara är att den är rå som ska rivas och pressas, utan det är mer viktigt vilken potatistyp
vinterpotatis
man har. Det är liksom kemiskt mer av de öländska kroppkakorna. För att det ska bli den här klibbiga konsistensen så är det väldigt mycket som måste stämma. Medan vanliga kroppkakor har man ju lite mjöl och ägg i och kokt potatis. Och det är ju ganska svårt att misslyckas med. Det är lite meck att stå och pressa potatis, kokt potatis också. Men det är ju inte närmelsevis lika mycket.
Och med de här mängderna smör är det svårt att misslyckas.
Ja, det är det. Åh, vad gott det var.
Vi ska ta en liten lyssnarfråga till som jag har fått in här under sändningen. När vi plockar av oss hörlurarna och äter så ni slipper höra smackandet.
Ja.
Och det, den här är du helt ensam på, Edvard.
Okej.
Här får du ingen hjälp alls.
Nej.
Och det är då Fredrik Wemberg som har ställt frågan. Vad fanns det för restauranger i Ekö Svartsjölandet förr i tiden? Finns ju inte en enda idag. Hur trakterade man sig förr?
Det är lite märkligt. Jag växte ju upp på Ekerö och då fanns det inte mycket. Det fanns värdshuset Väringgården som jag inte vågar svära på när byggdes. Men jag skulle kunna tänka mig att det var från 30-40-tal någon gång. Skulle kunna vara så sent som 50-tal. Det var brunt på den tiden, så idag är det gulmålat. Det var egentligen det enda som fanns. Och så fanns det ju Drottningholms, om man tar hela kommunen, så fanns det ju Drottningholms golfbana. Det fanns ju seglarklubben och det fanns, jag tror någon av herrgårdarna kanske hade Skytteholm hade väl, och Rastaholm.
Rastaholm, var det reggae? Ja, precis. Ja, man, welcome to Rastaholm.
Så det var tupp och svarta bönor och så här, med rom på. Enligt Jamaica. Nej, så roligt var det inte. Men historiskt, alltså det är svårt att säga. Några ställen känner jag till. Det fanns ju många krogar på den tiden även på landet. Eller många ska jag inte säga, men det fanns ju värdshus. Det fanns ju sådana här kustställen överallt på landet. Ja. Och Ekerö var ju mer bebott än då hela det som Ekerö kommun. Så man kan nog räkna med att det fanns en brännvinskrog åtminstone vid varje kyrka. Ekeröön har ju bara en kyrka. Men på Svartsjölandet är det ju ett gäng församlingar. Är det fyra eller hur många är det gamla medeltida kyrkor? Och där kan man nog räkna med att det nog fanns någon form av brännvinsförsäljning i anslutning till kyrkan. Ibland, oftast var det ju prästen själv som drev det där för att bli av med tionde säden. Sen har vi ju några som har överlevt. Cafévägen på Ekerö är ju kvar. Har ju fått sitt namn efter kaféet som låg där mitt i. Det finns två kafévägar som inte är förbindelse med varandra. För det var ju liksom mitt i låg ju kaféet. Och sen har man aldrig rivit det. Och därför är det två vägar som inte längre går att gå mellan när det slutar vara offentligt. Men det finns ju Nykrog nere vid... Ekerö båtklubb som återigen liksom, som togs upp som restaurang igen för en 10-15 år sedan eller nog ännu längre sedan nu, ett hus, och det hade varit en historisk krog, vet jag redan. Det var därför de tyckte det var kul att ta den byggnaden och göra det till restaurang igen.
Jag tänker på alla kyrkor som finns runt om i Sverige som är ganska lågfrekvent besökta. Tror du inte man skulle kunna få en skjuts av att skapa brännvinskrogar i anslutning till dem?
Det är kanske, alltså Svenska kyrkan är ju ganska populistisk på många sätt, men när det kommer till den delen att gå tillbaka till sin egen fina gamla 1700-1800-tals tradition, jag tror det skulle vara lite svårt att övertyga dem, men det skulle nog kunna vara ganska effektivt.
Om man går på gammal hävd brukar alltid fungera.
Ja, och man har så här 16 års gräns också enligt gammal hävd. Det här kanoniska lagar istället för svenska lagar. Vem vet? Jag funderar, Drottningholms värdshus har ju funnits. Det har ju funnits ett par värdshus där i anslutning till Drottningholm-Malmen historiskt. Ja, det är ungefär så långt jag kommer när jag bara sitter och spånar. Ja. Fortfarande är det ju inte någon... Det är ju inget guldställe för restauranger, men det finns ju mycket mer ändå idag än det fanns bara för 20 år sedan inom Ekerö kommun, ska jag säga. Men jag tror det är lite bättre på Ekerö-sidan nästan.
Varför tror du att det är så restaurangsvalt, det här området?
Ja, men det är att det är ju ganska utspritt. Det är ju villabebyggelse och kommer du till Tyskland eller England är det ju ganska vanligt att en villabebyggelse kan ha en pub i utkanten av
sig. The Prancing Pony.
Ja, precis. Men det har man ju inte riktigt i svenska villaområden. Det har ju inte fallit sig naturligt. Och det finns ju inte så mycket... Det finns ju ett centrum vid Tappström och så finns det ju ett litet vid Träkvist och ett litet vid Stenhamra och sådär. Och så finns det några ikor och kyrkor och lite mer på Svartsjölandet. Men det är ju inte riktigt...
Och nu med Brexit så kommer de anglofila tendenserna eller inspirationen att avta säkerligen.
Antagligen, så då får vi ännu färre pubbar i landet.
Chansen att få en bell and whistle på Ekerö har minskat.
Jag drömde alltid om det när jag var i tonåren, att man skulle lägga en, det finns tre radhusområden på Ekerö. Atrium eller Hummelvreten, Gräsåkersvägen och Senapsvägen. Och däremellan är en sån här flakt, meningslöst... heter fält bara, som inte används till någonting, aldrig används till någonting. Och det var liksom bara tänkt enligt den principen man byggde efter då, så skulle det ju vara någonting som avskilde, för man skulle få den här grannskapskänslan, så varje område skulle liksom vara lite isolerat från varandra. Man skulle inte ha som innerstan att det liksom var ett flöde genom hela, utan det skulle vara olika öar. Och sen hade man en skola alla kunde gå till och lite sådär. Men det har inte ens blivit en fotbollsplan där. Den är verkligen meningslös. Så där tänkte jag, om man la en pub där.
Ska vi öppna
skulle
en pub?
Alla som går från de tre olika radhusområdena skulle ha det som naturliga kärnan som band ihop dem. Men
om vi öppnar en och du blir värdshusvärd, gästgivare.
Det vore ju trevligt. Egentligen skulle det vara väldigt trevligt att vara värdshusvärd.
Det skulle passa dig.
Men jag tror inte jag skulle funka på en krog in i stan med allt det liksom. Nej. Maffian som står och knackar och man måste... bråk och politiker och myndigheter. Någonstans ute på landet är det inte så noga med saker och ting.
Med välvilliga kommunalpolitiker.
Välvilliga kommunalpolitiker och trevliga grannar. Och
som gillar en pint bitter.
Precis.
Som uppskattar det och förstår det kulturella värdet av att dela en sådan tisdagkväll. Mm. Tillsammans med en halvt stekt kyckling.
I England, hon bodde förut i en väldigt trevlig liten by mellan Oxford och London någonstans. Och där hade de en grannby och den ägdes av, vad hette han? Edward Heath hette han väl, han var konservativ. Han inte ledare för Tories något år eller en kort tid, eller var han bara andre man eller något sånt där. Han var i alla fall känd engelsk politiker. Hans familj ägde liksom hela den där byn mer eller mindre, sen gammalt patron. Och då hade de något jubileum och något slag. Och då frågade byborna, ja, jag vill skänka er en gåva, vad vill ni ha?
En pub.
Och då sa de en pub, för den gamla puben hade då... De har ju en jätteproblem med pubdöd i England. Ja, alltså alla de här gamla puberna läggs ner.
Det är vissa blir gastropubbar och omvandlas.
Vissa omvandlas, men två tredjedelar har väl nästan lagts ner av alla gamla landser. Och det här var väl ingen tjusig som folk åkte till från andra ställen. Det var just en sån här pub som bara närbelägna åkte till. Ja. Och man får inte längre åka berusad ens med...
Inte ens med Land Rover.
Inte ens med 0,7 promille, eller så, utan det är väl 0,2 i England också. Det går inte längre. Och mycket det har ju gjort att de inte längre kan åka till pubben, men också många andra faktorer. Men de ville ha en pub igen, för den där hade lagt ner. Och då byggde han ut med landsvägen en jättevacker pub i gammal stil, liksom elisabetansk stil. Mycket, mycket finare än den gamla nedlagda som hade dessutom blivit en bostad.
Blir den populär?
Och så gav han den namn efter någon sån här urmoden, den viktigaste matriarken i deras släkt.
Ah.
Och så hon, hennes huvud hänger där. Den blev oerhört populär bland byborna. Men sen gick det väl aldrig riktigt att få vinst på den, tror jag. För det var ju inte så att de drog dit folk från hela världen. Utan det byggde ju på att han fick lite grann pumpa in det där. För
men
att
med vissa kommuninvesteringar där man försöker bygga vikingaland och det ena med det andra. Ska ta och... Vi söker på kommuner där kommunalpolitikerna uppskattar vinäger på pommes fritesen. Satsa på en pub istället.
Ja.
Där alla kan mötas.
Ja, men lika väl som man har ett kulturhus så skulle man väl kunna ha en kommunal pub på de ställen där det inte lönar sig att ha det får runt med vanliga pengar.
Och Sverige har ju drivit, staten har ju drivit, vi har aldrig pratat riktigt om Sara-bolagen.
När staten skulle,
de skulle äga nationalisera. Allt. De ägde ju till och med Pizza Hut.
Ja.
Fick de, köpte de rätterna
till. De hade
till
nattklubbar med striptease, ja, och de hade klockor.
Hamburgerkedjan.
Och egentligen alla restauranger med utskänkningstillstånd. Utom några få riktiga lyxkrogar kan man säga. Första klassrestauranger, men alla andra och tredje restauranger var ju i statliga.
Vi får ta det här som ett eget
avsnitt. Det tar
avsnitt.
Vi som en egen.
Vi har så att vi tackar för oss i den här.
Ja, middagen är inte slut, men detta avsnitt är slut och vi återkommer om en vecka.
Och glöm inte av Patreon. Skicka frågor till podden på
jag vill alltid ligga. Podden @edvardblom.se.
Bra. Skål.
Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.